Artikel 5. Huvudet på spiken, ta sig en bläcka. Det är gamla språkliga uttryck som vi använder oss av då och då, men kanske inte riktigt vet vad det bär på för historia kring sig. Men vill man veta det, då kan man besöka Nordiska museet och där få svar på sina funderingar. Cecilia Hammarlund Larsson är intendent och ansvarig för utställningen.
Alltså att man kanske kommer ihåg vad ens mor eller farmor, vilka talesätt de använder, så kanske man själv inte har använt dem. Men att leta i minnet efter sådana här uttryck man kommer ihåg.
Den här kan väl de flesta att vara en plugghäst, men den har också som de flesta av de här uttrycken gamla förklaringar.
Ja, det vi ser här i montern är en slags stol, en biblioteksstol som vi vet faktiskt blev ganska populära under 1700-talet.
Och det betyder att man sitter gränslig över den här stolen som är grön och läderklädd, och sen så har man någon form av front där man kan lägga sina armbågar också, lägga böckerna och läsa. Den är uppfällbar den där fronten då? Mm.
Ja, den är uppfällbar, så att när man ska läsa så lägger man upp, lägger man upp boken eller lägger upp den.
Och den ser ut som en häst kanske?
Ja, alltså här är språkvetarna lite osäkra på hur stolen fick sitt namn och varför en person som pluggar mycket kallas för plugghäst. Det är inte helt klarlagt. Kanske är förklaringen att biblioteksstolen, den liknar ju faktiskt en häst lite. Och man sitter gränslig över den, precis som man gör när man rider. Och man satt på stolen när man pluggade, när man läste. Och då kanske stolen just därför har kommit att kallas för plugghäst. Men sen har ju ordet plugghäst kommit att användas om den person som använder stolen mycket. Och det kan man ju säga så att hästen är ett djur som är känt för sin stora arbetskapacitet och envishet, precis som en människa som pluggar mycket. Men sen är det ju, kan man ju fundera på det där med ordet, själva ordet plugga, vad är det? Och att plugga, om man håller på med träarbeten, till exempel att slå in en plugg, det är någonting man bankar in. Så att plugga, det är ett ord som redan på 1700-talet användes just i betydelsen att man bankade in kunskap.
Vi kommer till bli dragen vid näsan, men där kan vi i alla fall se vad det kunde ha betytt för ett djur.
Ja, alltså att dragen blir vid näsan, det är ett uttryck som är kopplat till, ska kalla för en nosring. Och det kan vara just en sån här som är i montern, men det kan också vara en ring som är, man fäster då i djurets mule, kon till exempel eller tjuren. Och det kan vara tångliknande redskap som det som vi ser här. Men med hjälp av den här nosringen så kunde man ju också leda till exempel en tjur utan att man behövde riskera att komma för nära de vassa hornen till exempel. Och utsätta sig för faran då, bli sparkad eller stångad.
Mm. Den är lång, kanske 30 cm lång, och ser väldigt grym ut, om man förstår vilken del som ska in i tjurens nos.
Ja, precis. Det där som ser ut som en tång ska man liksom fästa i nosen.
Sen har vi något som är lite grymmare än det, nämligen dra åt tumskruvarna. Där finns det också en förklaring från verkligheten.
Ja, det är ju en ganska hemsk bakgrund. Men tumskruven är egentligen ett tortyrredskap. Och det användes ju för att tvinga och pressa fram bekännelser. Och då placerades tummen mellan de två små järnbläck och så drogs skruvarna åt. Jag kan ju då tillägga att det här tortyrinstrumentet förbjöds, eller all tortyr förbjöds i Sverige enligt lag redan 1772.
När tycker du att det är lämpligt att använda det här uttrycket?
Ja, det kan man göra om man säger att man sätter press på någon eller på något. Framförallt på någon skulle jag säga. Man drar åt tumskruvarna på någon.
Man vill ha svar på frågeställningar kanske?
Man vill ha svar på frågeställningar. Liksom.
Nu har ni tagit 29 stycken uttryck i den här utställningen. Och ni har några som ligger, vi har tittat på de här montrarna i midjehöjd ungefär. Men om vi böjer oss ner lite grann så finns det ett här. Att sätta sitt ljus under skeppan.
Ett uttryck med väldigt gamla anor. Och det, kan säga, det här är ju ett förvaringskärl eller måttkärl som vi ser framför oss i montern som är gjord av trä. Det fanns också såskeppor, sånt som bonden hade över axeln eller fram på magen när man gick och sådde för hand. Då hade man sädeskornen i skeppan. Men den här skeppan som vi ser, den har ju en tät botten. Och ordet skeppa förekommer till exempel också i, och ett uttryck kopplat till det här förekommer redan i Bibeln, i Nya Testamentet, i Matteus evangeliet.
Vad betyder det att sätta sitt ljus under skeppan?
Alltså det här är ett litet knepigt uttryck egentligen som ibland är lite svårförståeligt, men jag ska försöka förklara. Alltså tanken är att man ska inte sätta sitt ljus under skeppan, för sätter man det under skeppan så både döljer man det ljuset, och eftersom det då inte får tillräckligt med syre så riskerar det att slockna. Och uppmaningen att inte sätta sitt ljus under skeppan, som det står då till exempel i Nya Testamentet, det betyder att vi ska inte dölja det som vi gör som är bra, som våra goda gärningar. Istället ska vi lyfta fram dem i ljuset så att andra ser dem, att vi ska vara ett föredöme. Vi ska inte sätta ljuset under skeppan. Sen finns det ju några andra uttryck också. Man kan säga få skeppan full. Det kan betyda helt enkelt att man får skäll. Ha skeppan full betyder helt enkelt att vi har mycket att göra.
Syl, inte få en syl i vädret.
En syl, det är ett smalt och spetsigt verktyg som man använder inom olika hantverk och slöjder. Känner nog många till, men syl gör man ju hål i läder eller tyg eller andra mjuka material. Ja, så det betyder att man, att andra pratar så mycket så man lyckas inte sticka emellan ett enda ord. Det är svårt att få utrymme att säga något. Luften är, om man säger bildligt uttryck, så förtätad av ord att man inte ens kan sticka det här lilla smala, vassa sylen i vädret.
Mm. Vi pratade förut om galoscher, drag under galoscherna, och så finns det förstås passar inte galoscherna, och det har också en gammal förklaring.
Mm. Det lär komma från ett tillfälle då en skådespelare som var mycket berömd på sin tid, Georg Dahlqvist, som levde på 1800-talet. Han hade gjort sig en glad kväll på en restaurang, och av misstag så när han skulle hämta sina kläder så fick han av garderobjären ut ett par damgalosser ur teaterns garderob. Och när han försökte ta på sig dem så frågade garderobjären lite syrligt så där, så passar inte galoscherna. Det är väl, alltså, är du inte nöjd helt enkelt? Passar inte galoscherna, då är du inte nöjd.
Om man kommer hit och som synskadad så är det här definitivt en svårtillgänglig utställning. Till och med du och jag fick krypa omkring här, och texten är väldigt liten än för seende personer.
Jo, det är så, det inser jag här tyvärr när jag står i utställningen.
Men vad gör man då för att tillgängliggöra den här utställningen så som den ser ut idag? Blir det guidade visningar det är tal om?
Ja, det är ju alltid möjligt att beställa visningar hos oss. Det är ju förknippat då med en avgift, en kostnad. Men det går alltid att beställa visning.
De som då har gått igenom den här utställningen och suttit kanske här och diskuterat, vad vill du att de ska bära med sig när de har tagit del av det här?
Ja, jag tycker de ska bära med sig att när man börjar tänka på språk och talesätt och uttryck, så det är väldigt, väldigt roligt, och själv har man nog en väldigt rik fatabur att ösa ur, fast man kanske inte alltid tänker på det. Alltså att man kanske kommer ihåg vad ens mor eller farmor, vilka talesätt de använder, så kanske man själv inte har använt dem. Men att leta i minnet efter sådana här uttryck man kommer ihåg.
Sist här hörde ni Cecilia Hammarlund Larsson, intendent och ansvarig för utställningen på Nordiska museet. Reporter var Bengt Rejhed.